Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och dagens hemliga fall.
Ja, nu har vi verkligen lyckats mörka för dig vad det här fallet handlar om. Jag hade så roligt på Mördarpodden-ölen där för att jag berättade om lite kommande fall. Och så nämnde jag det här att just du har ingen aning om det. Så jag berättade egentligen ingenting för någon där heller.
Och jag har försökt luska mig fram här de här månaderna. Vad är det som det här kan handla om? Men jag har inte fått någonting. Du har varit stenhård mot mig.
Och jag har ännu inte bestämt heller vad det här fallet ska heta i poddapparna.
Jag tycker det är hemliga fallet.
Hur mycket jag ska avslöja.
Ja,
ja men samtidigt, ja kanske. Mm. Jag kan berätta bakgrunden till hur det här fallet blev till.
Ja.
En väns pappa gav mig några sidor i en bok skriven av en Irving Wallace, men jag kan tyvärr inte säga vad boken heter. Och så tyckte han, är inte det här det sjukaste fallet någonsin? Det här måste du göra i en podd. Och jag höll med honom. Så att jag la ut en förfrågan i vårt, det här tipsdokumentet då, till manusförfattarna. Och då hörde Sofia på krimkalendern av sig och sa, men vi har gjort det här fallet. Ja, va? Har ni? Och så fick jag manuset. Men sen när jag skrivit till ytterligare en del, så Sofia har skrivit 2 delar och jag har skrivit 1, där är 3 delar.
Har de gjort det i avsnitt, alltså de släppt det, eller är det bara manuset de har gjort?
De har släppt det för många år sedan. Men jag tror att det här fallet är betydligt bättre lämpat för Mördarpodden än för krimkalendern. För krimkalendern är ju jättebra, men de är också väldigt seriösa när de gör sina fall. Och det här fallet är faktiskt, trots att det handlar om mord, ganska roligt.
Ja! Alltså jag är ju sån här, jag älskar ju mörk humor.
Det här fallet är fullt av mörk humor.
Oh.
Men tack till Sofia från Krimkalendern. Jag kan också passa på att tacka Jenny Sterner som ju också gör krimkalendern. Och numera även Tänk om med Mördarpoddens Tobias.
Ja, tack tjejer. Ni är så grymma.
Ja, då ska vi ta och börja då kanske.
Men ska vi inte säga att det här hemliga fallet också finns på Patreon i detta?
Ja, ja, del 2 och 3 av det här fallet finns nu på Patreon. Och är du sponsor på Patreon kan du gå in omedelbart och bara lyssna på alla tre delarna. Är du inte det så måste du vänta då 2 veckor på del 3.
Och är du sponsor på Patreon så har du möjlighet att vara med på vår mördarpodden öl som det heter, som vi har.
Det heter inte mördaröl som Nej. Jag brukar säga. Det låter fruktansvärt.
Ja,
jag ska
ja,
inte göra på mördaröl.
Mördaröl, ja. I inspelad stund så har vi haft det 2 gånger. Och jag frågade folk där, för det var vissa som kom igen då. Och de sa att den här gången var ännu mer succé. De hade riktigt roligt.
Ja, det var ju dubbelt så mycket folk som första gången.
Ja, och jag hade fantastiskt roligt.
Jag hör lyssnarna skrika någonting till dig, Josefin. Vänta, vad säger ni? Göteborg, säger de. De tycker att du ska arrangera ett mördarpodden öl i Göteborg.
Och jag så trodde du skulle säga tyst. Du babblar för mycket.
Alltså babbla, det gör vi redan på.
Göteborg, ja. Och där har ju jag min underbara syster som är typ min livscoach. Som bara, nu ska vi fixa så att det blir i Göteborg. Så vi får se vad hon har för planer.
Spännande.
Mm. Men det blir längre fram i så fall.
Det blir längre fram. Den här historien börjar i Irland.
Mm-hmm.
I grevskapet Donegal. 1873.
Nej.
Jo.
Så långt bort.
En källa säger att det är den 3 juni 1873. Men alla andra källor säger att det är någon gång 1873. När en liten pojke föds. Och hans namn är Michael Malloy.
Mm.
Så vad vet du om Irland 1873, Josefin?
Åh, herregud, vad vet jag om Irland idag?
Du behöver inte veta någonting,
Nej.
För det handlar inte om Irland.
Nej, vad bra.
Så vi behöver inte veta någonting mer alls om Irland.
Skönt.
Så vi struntar i Irland. Och tyvärr vet vi inte heller särskilt mycket om Michael Malloys barndom och uppväxt på Irland. Och vi vet ju inte riktigt hur han tar sig till USA. Men han kommer till USA. Någon gång flyttar han till USA. Och där jobbar han som brandman.
Mm-hmm. Var det också i den här industriella revolutionen? Inte revolutionen, eller? Jo.
Ja, det är väl i början på 1900-talet då kan man anta kanske. Eller slutet av 1800-talet.
Ja.
Han jobbar även som maskinist vid en industri. Och han tjänar rätt bra med pengar. Men han får problem med spriten.
Klassiker.
Han dricker så mycket att han förlorar jobbet. Han kommer nämligen aldrig i tid och han är allmänt opålitlig för att han är så full. Och det här är ungefär allt vi vet om Michael Malloy fram till 1932 när historien egentligen börjar. Så Michael är nu antingen 58 eller 59 år gammal.
Mm.
Okej, Josefin. New York 1932. Vad vet du om det?
Ja, nej men det är ju lite knaggligt. Inte riktigt än i världen, men ja, New York. Jo, men alltså de hade väl börjat bygga ganska rejält där nu. Alltså jag försöker läsa av Dan här samtidigt.
Han är ja, Josefina har verkligen inte fått någon förberedelse.
Nej, men, det,
de har byggt massor
de
på
har byggt
20-talet.
Massor. Men jag tror 32. Att... ja, men det börjar ju liksom lite högskrapor där redan.
Mm, finns redan,
ja,
många av dem.
Precis, och det är många folk i New York. Det är, ska vi se här, lite kvinno... Nej,
rörelse. Du ska få en ledtråd. Ja. Det hände någonting den 29 oktober 1929.
Jo, men, ja, men det är ju den depressionen som
ja.
Hände. Ja, så att det är väl det som de håller på att ta i kapp sig här nu ifrån.
Nej, vi är mitt i början av den.
Men det var så ju 32.
Den stora börskraschen hände den 29 oktober 1929. Och det inte förrän Adolf Hitler har fått igång den amerikanska produktionen efter andra världskriget.
Ah.
Som det här repar upp sig.
Okay, okay.
Så vi är precis i början av den stora depressionen. Allting är för jävligt, men varje dag blir det ännu mer jävligare.
Okay.
Så att det är otroligt problem med arbetslöshet. dålig ekonomi, företag kraschar, börsmuppar hoppar ut från fönstret på 100:e våningen för att slippa betala sina skulder.
Fy fan.
Det här är alltså den värsta ekonomiska depressionen som händer i hela världen under hela 1900-talet.
Ja, jag hade i alla fall rätt att det var högskrapor.
Ja, och den, ja, precis, för de hoppar därifrån. Det är ju så att effekten av det här har fortfarande inte synts fullt ut 1932, utan den sprider sig i hela världen.
Mm.
Det här är alltså en ekonomisk krasch på en nivå som vi idag knappt kan föreställa oss.
Mm.
Och idag finns det en massa mekanismer i finansvärlden för att hindra att det någonsin ska hända igen. Men det är en annan stor sak som gäller i USA 1932.
Ja, ska du ge en liten ledtråd till där kanske?
Det handlar om Michael Malloys hobby. Hans favoritsysselsättning är svår.
Då ska vi se här. Hans favoritsysselsättning har jag redan glömt. Drickandet.
Ja.
Ja.
Men det är svårt.
Det är svårt att få tag på alkohol i den här depressionen. För att alla dricker.
Ja, delvis det. Men det är också förbjudet att dricka sprit.
Ja.
Nykterhetsrörelsen har vunnit en enorm seger
ja.
I USA.
Mm.
1893 bildades en grupp som hade målet ett alkoholfritt Amerika. Och de fick med sig många olika andra grupper, till exempel kristna. Ett exempel på en förening som kämpade för det här är Föreningen Kristna Kvinnor för Måttfullhet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Och till slut fick alla nykterister 2/3 majoritet i kongressen och 1919 drev de igenom Wolstedt-lagen som trädde i kraft den 16 januari 1920 som handlar om ett totalt alkoholförbud.
Ja, men jag tänker att det här spreds vi väl även till Sverige för att,
oh ja.
För det var ju, men Sverige hade väl också problemet att rent vatten var inte helt lätt att få tag på. Så då tyckte man att alkohol var bättre, men då tror jag att vi pratar lite om i slutet av 1800-talet kanske.
Ja, vi söp ju något otroligt i Sverige. Vi söp så pass mycket att när det blev folkomröstning om alkoholförbud 1922 så vann spriten.
Oh.
Så det blev aldrig förbjudet i Sverige.
Mm.
Nu så här i efterhand, efter förbudstiden i USA, så vet vi att det här är inte en bra idé. Det är alldeles för lätt att tillverka illegal sprit. Så att alkoholförbudet skapade en otroligt trevlig spelplan för kriminella. Och det är härifrån alla de här berömda gangstrarna kommer i USA. Till exempel Al Capone,
mm.
som jag tog upp i Massmördarpodden i avsnittet Valentinmassaken. Den berömda gangstermassaken på Alla hjärtans dag. Men Al Capone i Chicago. Och Michael Malloy är lite trygg för honom i New York. Så Michael kan inte bara gå och köpa sprit. Men alla vill ju dricka ändå trots att det är förbjudet. Och då dyker upp illegala barer. Och de kallas ju för speakeasies på engelska. De kallas även för blind pigs eller blind tigers. Men det är alltså smuggelsprit. Det kommer in massor av sprit i USA från utlandet. Speciellt från Kanada. Men det är också folk som bränner sin egen sprit. Och den här vanan att stoppa is i whisky. Det ska man egentligen inte göra. Whisky blir inte bättre av is. Utan den kommer från förbudstiden för att whisken var så kass. Och är whisken kall så känner man inte smaken.
Mm.
Så man ska kunna dricka riktigt dålig whisky, då har man is i. Det har så pågått sedan förbudet trädde i kraft 1920. Så att i 12 år så har det varit förbudstid. Och nu har då massor av såna illegala barer etablerat sig i New York.
Men alltså i 12 år sedan 20, det är ju liksom innan den här stora depressionen.
Ja.
Det känns ju som att de borde förstått att det här är ingen bra idé.
Nej, det kommer att ta längre tid för dem att förstå det.
Mm.
Så att vi är alltså i 1932 i New York City. Michael Malloy är 59 år gammal. Han är inte känd för något alls. Han är arbetslös och han är alkoholiserad.
Mm.
Han är inte den vassaste kniven i lådan. Han har inga vänner. Han har ingen familj. Och ingen vet när han fyller år.
Nej, men snälla. Nej.
Vi vet också att han inte registrerade någon fackförening. För de registren finns ju kvar. Vi vet att han arbetade som brandman.
Ja.
Men nu är han alldeles för gammal och full för att göra det.
Mm.
Men det är ju en bedrift att lyckas vara alkoholist under förbudstiden. Att han får i sig tillgänglig sprit ändå. Jag har en beskrivning från den här boken av Irving Welles av Michael Malloy 1932. Hans ögon var dimmiga och vattniga. Han var antingen trött eller full. Han var ostadig och liten. Så det är synd om Michael Malloy.
Mm.
Han är dock inte ensam och arbetslös i New York eftersom det är depressionen. Utan arbetslösheten är 25%.
Mm.
Det är möjligt att han ibland hade tur och fick ett ströjobb. Han kunde vara gatustädare eller kistputsare. Men det gav ju inte honom så mycket pengar. Han hade också ibland ersättning för att vara vaktmästare i grannskapet. Det innebar att han sopade golv i olika lokaler och då fick han lite pengar. Och han har lite pengar. Han har inte inga pengar, han har lite pengar. Han har råd att hyra ett jätteschaskigt, jättelitet rum. Rummet är smutsigt för han städar aldrig och det är fullt med kackelackor. Om han kan, när han ska få lön då för något av sina ströjobb, så tar han gärna betalt i alkohol.
Mm.
För det är möjligt ibland att få det. Men ibland får han pengar.
Det är som Alfta.
Ja, han skulle ha passat bra in i Alfta, men de hade ju sprit. Så det har inte han. Jag har till beskrivning av Michael Malloy från tidningen The Daily Mail. Citat. Han var en lösdrivare och ett skadat gods i de snabba svängarna i lönnkrogarnas undervärld.
Oj, oj.
Där de oansvariga övergivna snubblar fram genom sitt livs sista dagar i ett ständigt dis av alkoholrus. Slutcitat.
Ja, det var ju poetiskt tycker jag. Beskrivande.
Michael också kommit på en plan för att komma över mera alkohol från lönnkrogarna. Och det är att helt enkelt inte betala. Han skriver upp sig, jag betalar imorgon, men sen betalar han inte. Och det har lett då till att han har blivit bannlyst från flera lönnkrogar. Men det finns ett ställe kvar där Michael Malloy fortfarande är välkommen.
Blind Tiger.
Nej, det borde den heta. Mm. Men det är en lönnkrog och den heter Marinos.
Mm-hmm.
Den drivs av Tony Marino.
Oh, Tony. Varför känns det som alla såna här busar heter Tony?
Det är ganska mycket italienare i New York och av alla kriminella i New York så är många italienare på den här tiden. Tony Marino driver sin lönnkrog i en nedstängd skobutik på Third Avenue nummer 3804. Det här är Bronx i New York. Skyltfönstren på skobutiken är täckta av träbackar och tidningspapper.
Alltså har han liksom en skobutik
ja.
Som han då låtsas i en skobutik? Så han
låtsas att det är en nedlagd skobutik.
En nedlagd skobutik. Det är väldigt konstigt om det kommer massa folk dit som ska besöka den här nedlagda skobutiken som egentligen är en bar.
Ja.
Så gömma lite sprit där i gamla dojer.
Jag tror man måste gå in på baksidan så att man inte väcker för mycket uppmärksamhet. Men från utsidan ser det ut som en tom butikslokal. Ännu en butik som har gått under i den stora depressionen. Men folk som bor i området och anar oråd och vet att det pågår lönnkrogeri där. Men de vågar inte riktigt tjalla på Tony Marino. För han har ju förbindelser med den undre världen.
Mm.
Och bakom alla staplade lådor då inne i butiken och allt skräp. Så finns det ett litet skrymsle. Med en soffa, 4 bord, en plywoodbar längs den bakre väggen. Och ett stort lager av smuggelsprit. Det är mycket kanadensisk whisky, så här riktigt, riktigt dålig whisky som man har. Den har tillverkats snabbt och den har forslats in i USA från Kanada. Det finns också en bartender som oftast ligger och sover på soffan om man inte har kunder, eftersom han är så bakfull. Tony har ju inte det jättebra heller, så han sover ofta i sin lönnkrog. Han drar inte in jättemycket pengar på att ha en lönnkrog. Men han slipper i alla fall köa till soppköken som har dykt upp överallt eftersom det är så många fattiga i New York. Men verksamheten går inte riktigt runt för Tony. Och hans största problem är att alla som kommer till lönnkrogen är också jättefattiga. Så det finns ingen som har råd att betala ordentligt för den här smuggelspriten.
Nej, men han kan ju inte höja priserna för då får han inga kunder.
Precis.
Men han kanske ska sluta med att ha en lista där som sådana som Michael kan skriva upp sig på.
Ja, men han har ändå tillåtit Michael göra det, så därför Michael har det här stället kvar att gå till.
Mm.
Tony har ofta problem med kunderna då, att de gräver djupt i fickorna för att skramla ihop liksom några mynt för att kunna betala. Och ibland har de inte råd att betala och ibland så avslöjar de att de inte har några pengar först i slutet av kvällen när de då har fått en nota. Och så kan de inte betala.
Kunderna får ändå hög APK, tänker jag.
Alkohol per krona.
Ja, men ändå. Alltså,
ja, det får de.
Ja.
Men en av Tonys stamkunder är alltså Michael Malloy. Michael Malloy är där hela tiden och dricker av Tonys smuggelsprit. Och det är inte ofta han betalar. Michael brukar komma ganska tidigt på förmiddagen. Och så kommer han in och så säger han då på irländsk dialekt som inte jag ska försöka imitera.
Kom igen. Kom igen. Du klarar det.
Nej, men jag kommer ju säga på svenska, du går inte göra irländsk dialekt på det. Men han kommer in och säger en morgonsup, tack.
Mm.
Och så får han det. Och just här i vår historia så är då Michaels situation lite värre än vad den har varit tidigare. Den här notan hos Tony har blivit väldigt lång. Han har inte betalat på ett bra tag. Tony har försökt säga nej till Michael. Men då blir Michael jättejobbig och försöker tigga pengar av de andra kunderna. Och då får Tony skämmas. Men Michael har fortfarande, trots sitt förfall, en viss irländsk charm. Och berättar långa, ganska underhållande historier för de andra gästerna. Och då lyckas han tigga till sig pengar av dem. Och så kan han betala lite. Nu är vi framme vid juli 1932. Och det är varmt i New York. Det är eftermiddag. Och Tony har besök i lönnkrogen. Tony är vid det här laget 27 år gammal. Han har besök av den 24-årige Francis Pasqua, kallad Frank. Han har också besök av den 29-årige Daniel Kreisberg.
Så Frank, 27 år. Och så har vi...
Nej, Tony 27 år.
Tony
Frank 24.
Frank 24.
Och de har träffats här på lönnkrogen för att spela lite poker. Och dricka lite smuggelsprit. Och sitta och gnälla.
Mm.
Och ämnet kommer osökt in på pengar. För varken Tony, Frank eller Daniel har särskilt mycket pengar. De behöver mera pengar. Vad ska de göra för att komma över mera pengar? Det här pokerpartiet pågår i VIP-rummet i lönnkrogen. Det är alltså ett hörn som har ett skynke som skiljer av det från resten av lönnkrogen. Och där får bara Tonys riktiga vänner vara. Michael Malloy får inte komma in i VIP-rummet.
Det kan verkligen säga sjaskigt, grönt draperi typ.
Ja, det är allting sjaskigt i den här historien. Vännerna då, Frank och Daniel, räknar med att Tony kommer gnälla över kunderna och över sin ekonomi. Men Frank är väldigt glad, fast han också har dålig ekonomi. Han har nämligen just gift sig. Han har dessutom ett fast arbete som begravningsentreprenör. Daniel, jobbar som fruktförsäljare. Och det är väl inte riktigt, men han har ett jobb i alla fall. Och han har 3 barn att försörja.
Hej då.
Frank, Daniel och Tony är del av en lite större vänkrets där alla har det gemensamt att de hänger på Marinos och de är alltid på jakt efter pengar för att de är så fattiga. Några av dem lever någorlunda lagligt, till exempel då Daniel som är fruktförsäljare och Frank som är begravningsentreprenör, men andra står helt utanför lagen som till exempel Tony.
Mm. Man har ju en viss förståelse för det den här tiden också, att folk är utanför lagen för att kunna överleva.
Ja, det här födde ju kriminalitet på alla möjliga sätt. Men när de sitter här då i VIP-rummet så finns det en kille som sköter baren och det är den bakfulla bartendern. Han är 28 år gammal, heter Joseph Murphy. Joseph pluggade till kemist en gång i tiden, men det gick inte alls bra på grund av depressionen. Så nu är han istället bartender på Marinos. Det måste vara enda som är värre än att äga en lögnkrog som är så chaskig, är att vara en anställd på den.
Ja.
Men Joseph måste då sköta baren medan pokerspelet pågår, så han är inte med i samtalet. Det finns en till vän i det här sällskapet jag vill nämna redan nu. Och det är Harry Green. Men han är inte här, för han är taxiförare. Han är ute och kör taxi just. Så det är då, nu har vi 5 personer ja, i det här gänget.
Ska vi se här då. Mm. Vi har 24-åriga Frank. Och han har precis gift sig och är väldigt lycklig med det. Och han har också blivit anställd som begravningsentreprenör.
Ja.
Så det verkar ändå gå bra för honom att hålla sig på lagen. Sen så har vi Daniel. Och han är frukthandlare av något slag. Han jobbar med frukt helt enkelt.
För de som har lyssnat på Massmarapodden så är det här inte så långt efter fruktkriget i New Orleans som jag hade med i USAs värsta lynchning. Så frukt är viktigt fortfarande.
Oh.
1932. Också en massa italienare som jag försöker.
Han har 3 barn att försörja, den här Daniel då. Och sen så har vi Harry som kör taxi och så har vi, och det kommer jag inte ihåg vad han hette, men han har ju blivit anställd där i den här lönnbaren.
Joseph, bartendern.
Joseph Murphy.
Ja.
Ja. Ja.
Och så barägaren då?
Ja, Tony såklart.
Precis. Samtalet vid pokerbordet glider in på Michael Malloy. Tony beklagar sig att Michael är här hela tiden och dricker sprit men aldrig betalar för sig. Det här går jättedåligt. Det här kommer att ruinera mig, säger Tony. Och Tony blir uppeldad och säger att vissa kvällar så går all min förtjänst bara rakt ner i Michael Malloys törstiga strupe. Han bara dricker upp mina pengar. Vännerna funderar på, ja, vad jobbigt. Och hur ska man tjäna några pengar egentligen? Och sen är det någon som lägger fram att tänk om han hade en rik släkting som skulle dö. Och så skulle man ärva dem. Då skulle man ju få pengar. Åh, vad kul det skulle vara, tänker alla. Men då kommer de på något ännu bättre. Man skulle ha en rik släkting med en bra livförsäkring. Då ska man få dels släktingens pengar, så också pengarna från försäkringen. Tyvärr har ingen av de 5 vännerna någon rik släkting. Frank, 24-åringen, gör någonting som är att han går ut i den övriga delen av lönnkrogen och sen kommer han tillbaka. Och när han går ut i lönnkrogen så ser han Michael Malloy sitta där med sitt whiskyglas med smuggelsprit och bara sörpla i sig whiskyn.
Mannen som inte har några släktingar och inga vänner.
Ja, och Frank blir alldeles äcklad och tittar på Michael. Så liten och ful och äcklig. Sen går han in bakom skynket igen och säger till Tony Marino: Tony, varför tar du inte en livförsäkring på Michael Malloy? Jag kan fixa resten. Ganska omedelbart uppstår samförstånd i den här lilla gruppen. Tänk om vi skulle teckna en livförsäkring på Michael Malloy och sen döda honom. Då skulle våra ekonomiska problem vara borta. Och det här leder alltså till ett av de märkligaste kriminalfallen i hela världshistorien. Det låter inte så komplicerat nu, eller hur? Det är så här, 1 stackars fyllo och 5 killar, för Harry och Joseph kommer vara med på den här planen. Det är 5 män som tänker döda Michael Malloy. Ta en livförsäkring på honom och döda honom.
Ja. Jag tycker, visst det låter ju inte komplicerat så, men det låter ju som en väldigt fascinerande historia hur de ska gå tillväga och hur han har tänkt sig det här då. Ska han liksom bli släkting med Michael Malloy.
Och nu, kära lyssnare, om du inte är sponsor på Patreon, så googla för allt i världen inte Michael Malloy nu, för det kommer att förstöra avsnitt 2 och 3.
Mm.
Utan här är upptakten till någonting som jag tror ni kommer att tycka väldigt mycket om.
Så du hade verkligen säkrat upp så att jag inte skulle få namnet, inte skulle googla det, ja, inte skulle råka läsa det.
För du kommer ju få höra del 2 och del 3 nu.
Ja.
Jag vill tacka Peter Balkestål för allt hans arbete. Han var ju med på Mördarpodden Öl också.
Ja.
För allt hans arbete med ljudet i den här nya studion. Ni har hört det här ljudet ett tag nu. Vi började med den här studion strax efter massmördarbjörnen. Men det har varit lite barnsjukdomar här och de har vi fixat till. Så att nu är det jättetrevligt att sitta här och spela in med dig.
Barnsjukdomar?
Ja, alltså det var problem med setupen i början och vi gjorde fel överallt. Nu ja, till exempel så är de här mikrofonerna inställda på att ta bort de djupaste bastonerna från min röst.
Ja, precis. För att folk ska kunna lyssna på oss i bilen,
ja,
till exempel. Jag har hört lyssnare som har sagt att när de åker bil och det är en så här riktigt mullrig miljö, och även basen i bilen kan vara ganska rejäl, så hör de inte dig, Dan, utan de hör bara mig.
Exakt, och det då ska vara borta nu.
Ja.
Så stort tack till Peter Balkestål för det.
Tack, Peter.
Vi kör nu på en Zoom F6 här som ljudkort i studion.
Mm, och de klassiska SM7-mickarna som är så fantastiska.
Exakt.
Mm. Får vi hoppas att när vi pratar att det inte låter skit.
Nu låter det säkert jättegilla. En annan podd som jag har spelat in mycket här nu är min nya historiepodd. Nu blir det historia.
Nu blir det historia!
Ja, och den har ju ungefär samma förhållande som Mördarpodden jämfört med seriemördarpodden vad gäller Nu blir historia jämfört med min amerikanska historiepodd Fan och History.
Mm.
Fan och History är ganska seriös. Nu blir historia lite lättsammare historia.
Ja, men ni är så sköna alltså. Jag älskar er Instagram.
Vår Instagram är ju huvudsakligen memes.
Mm. De är skitkul. Så gå in och lyssna, eller lyssna, gå in och lyssna på Instagram. Gå in på Instagram och följ Nu blir det historia. Och följ också Fenomenpodcast på Instagram.
Ja.
Och lyssna.
Precis, där jag och Maja Hjelm pratar om övernaturliga saker och springer runt och jagar spöken.
Precis, och Nu blir det historia, har du med?
Med Cornelia Boberg.
Ja.
Och vi har just gjort ett jättearbete om nordisk mytologi. Mm. Men vi började med Islands historia fram till 1200 och sen den fantastiska Snorre Sturlason. Jag döpte första avsnitten till Islands största Snorre, men det fick jag byta.
Det var ju asbra!
Men det är alltså mannen som skrev ner den prosaiska Eddan och han är den största källan vi har till vad vikingar faktiskt trodde på. Och det finns ganska stor anledning att tro att Snorre ljuger för oss. För han är djupt kristen och han har censurerat ganska mycket av nordisk mytologi. Men det är han som är den stora källan. Och dessutom var han en sanslös maktspelare på Island. Bland annat förrådde han hela Island till Norge. Och sen förrådde han Norge. Så att det är en spännande historia. Två avsnitt om Snorre Sturlason.
Låter som en kvissling.
Och sen har vi också gjort ett avsnitt med titeln Fanns Oden på riktigt?
Mm.
Där massor av viktiga personer i historien har hävdat att Oden var en historisk person som sen misstolkades till att vara en asagud.
Mm. Alltså, jag brukar ju ringa min brorsa när jag vill höra på historia, för han kan babbla upp. Han är nästan som du när det är historia, det visste inte jag förrän jag testade en gång och ringde upp. Och han babblar på och det är så härligt, så jag går runt med honom som en podd. Men nu behöver jag ju inte ringa honom. Nu kan jag ju lyssna på Nu blir det historia. Kommer ni att ta upp någonting om New York på 30-talet?
Nej, det kommer nog att dröja innan vi tar upp New York.
Ja.
Men det gör vi nu i Mördarpodden.
Det gör vi ju nu och jag kunde inte så mycket. Så att jag lär väl lära mig en del nu under resans gång.
Jag är så frestad att nämna de andra namnen jag hade tänkt mig på det avsnittet. Men nej, det ska jag inte göra.
Nej, jag får
kolla på det. Det är fortfarande hemligt för dig.
Ja, det är fortfarande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Nej, jag kan ju berätta en annan sak faktiskt. Ja. Jag hade ju en liten presskonferens på Mördarpodden Ölen.
Det hade
jag berättade
du.
Hemligheter. Mm. Och det har ju faktiskt inte berättat i podden än.
Nej, det har du inte.
Jag letade med ljus och lykta efter ett fall som skulle kunna bli lika djupt, detaljrikt och unikt för Mördarpodden som från Kremersfallet. Och då tänkte jag tillbaka på tiden innan vi startade Mördarpodden. För det fanns ju ett fall som du pratade om väldigt mycket då.
Ja.
Och som jag väl kände till. Och det är ju Dyatlovpasset. Mm. 1959 dör 9 unga människor. De flesta elever från UPI-universitetet i Sverdlovsk söder om Uralbergen. De dör under en avsiktligt jättesvår vandring i Uralbergen.
Mm.
I slutet av januari, början av februari. Alltså när det är som kallast och jävligast i Uralbergen. Då ska de ta sig igenom en supersvår väg för att få då ett betyg. Att de är jättetuffa och klarar sig bra i vildmarken. Men de råkar ut för något otroligt konstigt. Och det kanske är internets största mysterium. Det finns otroligt mycket YouTube-videor och spekulationer om det här fallet. Så varför dog Igor Dyatlov och hans vänner?
Ja, och jag tänker precis som med Chris och Lisanne där, så har de ju dokumenterat med kamera på den här turen.
Ja, med 6 kameror till
och med. Och det är mycket mystiska obduktionsrapporter och skador.
Någonting otroligt konstigt har hänt och det har ju då gått till historien som incidenten i Dyatlovpasset.
Ett av världens absolut största mysterier.
Och om ni tror att ni vet vad som hände i Dyatlovpasset så har ni förmodligen fel. Mm. Men det här ska vi gå på djupet i Mördarpodden. Jag kan inte idag säga när vi börjar. Men jag kan säga att det kommer bli minst 10 avsnitt, förmodligen fler.
Mm.
Och jag kommer också att göra en kort version av fallet. Där vi fokuserar på de lite mer övernaturliga aspekterna av det. Och det kommer jag göra i en ny podd som heter Mysteriepodden. Som jag gör tillsammans med Urban Järdek.
Urban Järdek, ja, som ni har hört i podden.
Ja, Kakelugnsmordet och Hello Kitty.
Jep. Vi våldgästar ju honom, eller han liksom gästar ju oss med våld. Eller
vi tvingade in honom i studion med våld.
Han var gäst och vi våldförde oss på honom. Med
det blir bara värre och värre.
Med den här hemska historien som Dan plötsligt plockar fram och bara, nu kör vi.
Ja, just det,
Hello Kitty. Jag vet inte riktigt vilket avsnitt det är, men det är väl någonstans mellan 70 och 100. Tror jag. Nu ser Don väldigt fundersam ut. Jag försöker tänka. Oj, häftigt. Dina ögon går verkligen så här fram och tillbaka när du tänker.
Det ryker lite att höra.
Ja.
Ja, så det kommer jag göra. Men när ni lyssnar på Mysteriepodden, för de avsnitten kommer att komma ut först, så ska ni tänka att varje av de avsnitten kommer jag att göra 4 avsnitt av i Mördarpodden.
Alltså jag är så taggad så jag håller på att spricka. Det här, vet du vad? Folk frågar liksom, hur blev du intresserad av true crime? Det här är absolut ett av de fallen som har gjort att jag har blivit intresserad av det här med mysterier. Jag är så taggad på att bara få sitta här. Det enda som jag är väldigt orolig för, det är alla de här namnen.
Ja, det är helt... Jag har ju provat lite. Jag provade på Mördarpodden och frågade folk, vad heter de 9?
Ja.
Och deras namn är väldigt svåra. 3 av dem heter Juri i förnamn bland annat.
Kan du dra upp ett av namnen så kan vi se om man kan liksom göra ett litet smeknamn av det.
Igor Dyatlov.
Ja, men det Dyatlov kan få heta Dyatlov. Något annat.
Nu är jag så rädd för att säga fel.
Nej, men kör nu.
Juri Judin.
Alltså, vad kan man säga för smeknamn på där? Juri Judin. Alltså, Judin bara. Judit.
Ja, det är ju också så att de har smeknamn som inte alls passar in på deras namn. Så många har flera smeknamn och fem riktiga namn. Så det är otroligt komplicerat att hålla. Men jag kommer att bestämma ett kort namn som jag använder på var och en av dem så vi kan skilja på dem.
Ja.
Sen tillkom ju en armé av folk som letar, poliser, åklagare. Och den sovjetiska administrationen är oerhört komplicerad. Det är jättemycket människor inblandade.
Finns det en Pitti i den här historien?
Oh ja. Men till skillnad från Betsaida Pitti så kommer den personen att vara mycket bättre. Och så fort Sovjetunionens arkiv öppnades så tog Lev Ivanov, han som motsvarar Betsaida Pitti, han slet fram Dyatlov-fallet igen och förkunnade högt och ljudigt att det var UFO:n.
Men du, det finns en sak innan vi kniper ihop säcken här idag. För vi har ju haft två mördarpodden öl nu det senaste. Och de har varit fantastiskt roliga. Jag bara älskar det här gänget. De som var där förra gången och de som var nya. Alltså det har varit så superkul.
Ja, det var jättekul att träffa er verkligen.
Vi hade ju då en Från Kremers special. Med ett quiz som jag gjorde där från Kremers. Alla var riktigt duktiga. Det var liksom blandade frågor. Jag frågade också så här, hur kändes frågorna? Och många tyckte att de var ändå, det var svåra nötar att knäcka. Vinsten blev ju såklart att bli utnämnd i podden som mästare av Från Kremers 2024. Tre personer satte full pott. Det var Eva-Lena Wall.
Bra Eva-Lena.
Bra Eva-Lena. Emil Johansson.
Som ni känner igen från ögonvittnen och lögndetektorer avsnitten.
Som vi förhoppningsvis kommer få höra mer om i podden. Han hade ju tänkt att hypnotisera oss, dig och mig, i podden. Live.
Vad spännande.
Vågar du?
Ja.
Nej, du skakar lite på läppen.
Jag är inte rädd.
Nej, men jag vill att vi ska göra det.
Ja, det låter jättekul.
Vet du, han berättade för mig en jätteintressant sak. För jag frågade så här, det här med hypnos och så där, man är ju orolig att någon ska ta över ens kropp. Och så säger han det att nej, det funkar inte riktigt så, för att även om du är i en hypnos så är det ändå så att du har vissa gränser som du inte tar dig igenom. Vill du inte till exempel halsa en spritflaska för att du är nykterist, då kommer du inte göra det. Men om du vanligtvis brukar halsa en spritflaska så kommer du att göra det. Nu var det ett jättedåligt exempel, Emil hittade inte på det här exemplet utan var jag. Då så sa han också att de hade gjort ett experiment med någon som hade en pistol. Det var ju inte äkta laddad då. Så de sagt det, ta upp pistolen och skjut han där. Och då hade han tagit pistolen i handen, darrat till lite och så lagt tillbaka den. För det var inte han bekväm med. Han var bekväm med att hålla pistolen i handen, han var bekväm med att ta upp den, men han var inte bekväm med att göra någonting. Och då tänkte jag så här, då måste man ju kunna testa om någon är en psykopat.
Jaha, det måste man kunna.
Och vi skulle kunna testa om vi är psykopater i podden. Så ta med dig en laddad pistol. Emil.
Har du gjort psykopattestet?
Nej, har du?
Ja.
Vad fick du på det?
Jättedåligt. Alltså, jag fick inga poäng alls. Jag tror att jag redogjorde för det i Jeffrey Dahmer-avsnitten i Seriemördarpodden.
Mm-hmm.
Alltså, jag är alldeles för snäll.
Du är alldeles för snäll. Nej, vi ska inte testa om vi är psykopater.
Men vem var den tredje personen som vann?
Den tredje personen som vann. Han heter Dan Hörning.
Ja, jag var så nervös.
Ja, du var
tänk
så nervös.
Om jag hade haft något fel.
Ja, och jag hade tänkt att ta med en så här fråga som jag visste att vi skulle kunna inte knäcka. Men jag kom inte på någon.
Hur många kvadratkilometer är Panama?
Ja, typ något sånt. Ja, så det var de tre från Kremersmästarna år 2024. Eva-Lena, Dan och Emil.
Oj, nu måste vi ha slagit något rekord i babbling.
Ja, verkligen. Ursäkta.
Men ni fick höra att vi ska göra Dyatlov-passet. Det är en av de stora poängerna med det här babblet.
Mm, verkligen.
Så det kommer i podden senast 2025. Förmodligen tidigare. Och jag kommer att skicka ut att jag vill ha era teorier om Dyatlov när jag vill ha dem, så inte än.
Precis.
Men har du historia om mord eller teorier från Kremersfallet kan du mejla till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Inga Dyatlov-teorier än.
Nej. Vi ses i nästa avsnitt. Igor Dyatlov.
Kazakake.
20
000 liters svavelsyra. Det var inte anledningen till Dyatlov-passet.
Nej. Du,
de fanns kvar där faktiskt.
Det var ju lite skumma kemikalier.
Ludmilla är lite, hon har ju bara halva huvudet kvar och så här. Hon är ju väldigt förmultad jämfört med andra. Förmodligen på grund av vatten, men då.
Living